Tack så jättemycket för inbjudan, Anders och gänget, ni som har varit inblandade i den. Jag har verkligen sett fram emot att få komma hit. Jag har goda minnen av Borgå 2017-18 där någonstans. Och har saknat att få vara på finsk mark. Som sagt, innan pandemin, flera gånger per år regelbundet har jag fått förmånen att få var i det här landet, och det här känns verkligen som det andra hemmet. Och nu säger inte jag detta för att liksom lägga en god plattform här. Utan det var som den överhettade predikanten sa. Nu predikar jag inte, utan nu talar jag sanning. Men så är det faktiskt. Jag är gift med Helene sedan 1993. Den 7 augusti så kommer vi att fira 30 år. Och jag har fullt ut upp med att liksom fundera ut, vad ska jag hitta på för någonting? Och nu pekar Stefan Sikbes på mig med ett finger som jag bara inser. Säger, come on man, liksom, nu gäller det att du gör det här bra. Jag ska väl bekänna inför alla er att jag glömde min första bröllopsdag. Det gör jag aldrig om, kan jag säga. Då sjöng änglarna och jag såg på något sätt ljuset framför mig. Men sen kom jag tillbaka igen och hon gav mig nåd, Helene. Vi har 3 barn. En grabb på 27 år. Pingsthelgen har han varit gift i 5 år med Jemima. De bor i Borås och han studerar inom textil och design. Ligger faktiskt i blodet. Vi har några släkt på Helens släktsida. 2 designers, ganska kända faktiskt som jag har förstått det, som bor i New York. Så det har väl liksom runnit igenom blodet och så någonstans har det landat hos David. Och sen för ungefär 13 år sedan så blev vi familjehem. Helene och jag berättar för Anders idag. Vi satt hemma i vår 1,5-plans villa, byggd 1988, en typisk svensk villa. Och vår grabb då, David, var ungefär 14 år. Och du vet hur det är, man pratar igenom, vad vill vi med vårt liv? Ska vi ha allt det här för oss själva? Vi har kärlek på kontot. Vi har lite Selma Lagerlöf på banken, och men inte i miljontals kronor, men dock. Grabben ska ut när han är 18. Vad ska vi göra? Vad vill vi? Och där någonstans bestämde Helene och jag oss och mig för att om vi kan hjälpa någon på något sätt, om vi kan öppna upp vårt hem på något sätt, så vill vi göra det. Och vi var inspirerade av vänner och bekanta som har gjort det här många år innan oss. Men för att göra en lång historia kort, så för 12 år sedan så stod Helene och jag utanför vårt hus på Hörbyvägen 24 i Hör. Och de som hade varit jourhem för Vilma kör upp, tar ut en bilbarnstol och sätter ner den framför våra fötter. Och där i satt Vilma 7 veckor ung och tittar på oss och vi tittar på henne. Och resten är historia. Hon är så att säga uppväxtplacerad hos oss. Hon är en Svensson fast hon inte heter Svensson i efternamn. Och det som frapperar mig, förstår ni det ordet frapperar? Det är hur snabbt, jag glömmer aldrig första gången jag tog upp Vilma i famnen. Det bara klickade direkt. Det går inte att förklara. Men det bara var där. Jag bara sa, dig ska jag skydda. Du är min. Jag ska backa dig, jag ska stötta dig. Jag ska göra allt jag kan för lilla dig. Och hon håller oss sysselsatt. Och sen 2 år senare så bestämde vi oss igen för att om vi kan hjälpa någon mer så är det väl lika bra att smörja medan hjärnet är varmt. Och 1,5 månad innan det var dags så ringde socialtjänsten och sa, nu kommer det att födas ett litet barn och är ni redo så är ni varmt välkomna till BB. Och det gjorde vi. Och där var John alldeles nyfödd och vi tog hand om honom och likadant med honom. Han heter inte Svensson han heller, men han är en Svensson fullt ut. Och det är vår familj. Och vi är så glada för det. Och Helene är hemma på heltid faktiskt. Det är en stor välsignelse att kunna få det så. Helene är hemma på heltid och jag då sedan snart 3 år tillbaka arbetar på Pingst nationellt. Har hand om det nationella arbetet tillsammans med Daniel Alm. Och har många goda medarbetare, så allt står inte och faller med mig, men jag är ändå på något sätt ytterst ansvarig för mycket av det som händer i vår rörelse. Och vi är så glada att få stå tillsammans med finsk-svenska Pingst i mycket av det som händer. Ni är en inspiration för oss och för mig och förhoppningsvis kanske lite också tvärtom. Innan jag börjar så ska jag bara säga väldigt snabbt. Jag har 9 exemplar av den här där ute. Om det är någon som vill köpa, 15 euro, är det okej? 15 euro? Är det, eller ska man se, nej, 200? Högre? 3? Fredrik kan köpa alla för... Nej, jag bara skojar. 15 euro, om du cash tror jag funkar bäst. Jag tror inte Swish. Nej, jag vet inte. Spelar roll. Det finns 9 ex där ute. Lite tankar om från Timoteusbrevet. Utifrån lite egen livserfarenhet och så. Okej, nog om mig och nog om bok. Nu öppnar vi vår bibel och vi går till Gamla testamentet och vi går till Hesekiel. Hesekiels bok. Det här är en stark text. Det är en... Skulle man gjort en film om det här så tror jag det blivit en riktig action. På många sätt. Hesekiel, det 37 kapitlet. Många av oss har säkert hört många predikningar om den här texten redan. Men några tankar till dig och till mig den här kvällen. Ifrån Hesekiel 37. Vi börjar från vers 1 och framåt. Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande fördes jag bort och jag sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland benen och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Gud sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben. Och säg till benen, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel. Och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa Gud till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Gud sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Och de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Säg, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er mitt folk ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det. Och att jag har gjort det, säger Herren. Hesekiel, någonstans slutet 500-tal innan Kristi födelse. Tillhör en prästsläkt, förs bort i fångenskapen till Babel och i den situationen så kommer Herrens ande över honom. Och det är där allting börjar i Guds rike. Det är där allting börjar i det som vi kallar väckelse, genombrott eller vilken terminologi vi än vill använda. Det är där som hela alltet sätter igång. Herrens ande, det står i texten, det börjar så. Herrens hand kom över mig. Herrens hand kom över mig. En bild i Gamla testamentet på auktoritet, kraft, liv. Det vi läser om här i Hesekiel 37 skulle man kunna säga är en profetisk föraning om det som komma skall pingstdagen. När vinden uppfyller huset där de sitter, tungor som av eld visar sig, alla uppfylls av helig ande. Hesekiel 37 skulle jag vilja säga är en försmak av det som Gud har bestämt sig för att göra. Herrens hand kom över mig. Inte en våldsam hand. Inte en dömande hand. Inte en krävande hand. Men en livgivande hand. En stark hand. En hand med auktoritet. En hand som Bibeln säger har räckts ut gång på gång på gång till sitt eget folk, till världen, till människor. Herrens hand kom över mig. Jag upplevde det första gången när jag var 7 år ung. Vi har upplevt det här på olika sätt, men på Löttorps camping upplevde jag att Herrens hand kom över den lille 7-årige grabben. Jag minns bara 2 saker från den kvällen i tältkyrkan. Det första det var att trummisen som var med i Samuelsson gjorde ett riktigt bra trumsolo. Ett riktigt bra trumsolo. Och det andra jag minns från den kvällen, det var att i slutet av mötet så sa jag till min mor, Gerd, nu vill jag att vi går in i bönetältet. Jag var bara 7 år ung. Ja, jag var uppvuxen i ett pingsthem. Jag hade gått på möten, jag hade lyssnat på predikning, jag hade sjungit segertorn och jag hade varit med. Men jag kände någonstans där och då att jag behöver Jesus. Jag kan se det framför mig hur vi böjer våra knän, min mor och jag. Och på något sätt, Herrens hand kom över mig. Det sitter kvar. Livet har tagit många svängar sedan dess. Det har gått upp och det har gått ner. Men jag kan minnas att det var någonting som jag inte kunde ta mig själv, men som jag blev beklädd med. Herrens hand, säger Hesekiel, kom över mitt liv. Jag sitter längst bak just den kvällen i pingstkyrkan i Landskrona på västkusten, mellan Helsingborg och Malmö. Den finaste utsikten i världen när du står på Glumslövs backa och tittar ut över Öresund. Då ser du ön Ven, du ser hela den danska kusten, du ser Öresundsbron där borta, du ser Turning Torso. Det är så nära himlen man kan komma. Med all respekt för Vasa med omnöjd. Jag hade liksom gått i tankarna, Gud, vad vill du med mitt liv? Hur ska det se ut? Och när jag sitter där den söndagskvällen så går vår föreståndare Lars Grip upp och så säger han ungefär som så här många gånger faktiskt när Gud talar, så sa han så här: jag har ingen aning om varför jag ska läsa det här bibelordet, men när jag har gjort det säger vi amen och så går vi och dricker kaffe. Det är ofta den liksom man hör och då fattar man, nu är Gud på gång. När någon säger att de inte har en aning om varför de ska säga det här, då anar man, nu är det något på gång. Men jag sitter där. Och då säger Lars Grip, läser Lars Grip följande bibelord, Lukas 4:18. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika och du kan resta. Och det enda sättet jag kan förklara det på, det var som att jag upplevde som att det gick en missil ifrån talarstolen. Genom hela kyrkolokalen, ner och landade i min ande. Det är det enda sättet jag kan beskriva det på. Men den kvällen upplevde jag som att Herrens hand kom över mitt liv. Du har din berättelse. Och den här kvällen kan igen Herrens ande komma över dig, fylla dig på nytt, vitalisera igen, komma med ny kraft. Kanske det handlar om energi, kanske handlar det om vision, kanske handlar det om tro, kanske handlar det om kunskap, vishet. Den helige ande är mångfacetterad. Hesekiel säger att Herrens ande kom över mig. I början här så sa Anders att det här med anduppfyllelsen. Och jag tänker på att när vi läser igenom Bibeln så ser vi att Gud har inte anseende till person, utan han fyller vem han vill. Och jag tänker att de kommande pastorerna, ledarna, missionärerna, ungdomsledarna, lärjungarna, det är de som är ute ikväll och blir lite för fulla, många av dem. Men det de inte vet är att Herrens ande ska komma över dem. Herren drar i människor den här kvällen. Han provocerar vissa, han utmanar andra. Han gör andra frustrerade. Anden verkar därför att Gud har bestämt sig för att jag ska dra människor till mig. Och den här kvällen så har vi de församlingsföreståndare som kommer ha svårt att gå hem om några timmar. Men Herren håller på. Och ett, tu, tre så kommer Herrens ande, som är suverän, att lägga sin hand på hans liv eller hennes liv. Någonting tänds, någonting bryts, någonting kommer att bli annorlunda. Och de kommer att stå här, eller i din församling, med lyfta händer och tillbe honom som har förvandlat deras liv. Vi kommer att se unga människor som kommer att komma till dig som pastor, ledare, och säga: jag vet inte vad det är, men jag bara upplever som att Gud kallar mig till mission. Vad är det? Herrens ande har kommit över en tonåring. Herrens ande kom över mig. Det är där allting börjar. Det börjar inte i Excel-arken, i strategierna, i strukturerna. Även om jag tillhör själv den kategorin som är helt övertygad om att väckelse får vi inte utan dokument. Detta välsignade ord, process, det har sin plats. Men vi kan inte organisera oss fram till genombrott. Utan det handlar mer om: kom helig ande. Sen ska vi använda vår hjärna också. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Så det är inte antingen eller, men det är både och. Men i den här texten ikväll så uppmuntras vi till att be om helig ande. Och Gud har, som jag sa, inte anseende till person. Han tar vem han vill, när han vill, hur han vill. Och han använder vem han vill, ibland till mitt förtret, får jag väl erkänna. För det är så lätt att vi boxar in människor. Vi har vår bild och vår stämpel. Och sen lägger Herren sin hand på en människa. Bibeln säger i psalm 75:7: varken från öster eller från väster kommer upphöjelsen. Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner och den andra höjer han upp. Befriande. Det är inte du och jag som avgör. Utan Jesus säger: saliga är de som hungrar och törstar. Det är de som blir mättade. Rika skickar han bort, men de som längtar välkomnar han. Marias magnifikat. I de dagarna, vilka dagar? Idag i Finland, 2023, denna ljuvliga sommarkväll, lever vi i en profetisk uppfyllelse. Där Herren har sagt: jag ska utgjuta min ande. Anden är utgjuten. Verkar. Medan vi sitter här så rör sig den heliga ande i trappuppgångar, i hyreshus, i lägenheter. Han rör sig på pubbar, diskotek, arbetsplatser, torg, kontorslandskap, anstalter, drogavvänjningskliniker. Anden rör sig därför att anden är utgjuten. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Det står inte en del kött. Det står inte präktigt kött, för det finns inget präktigt kött. Nej, säger Gud, jag ska ta den största hinken jag har och så ska jag tömma den över Finland. Och ge det här landet någonting som hon inte kan ta sig själv. Och som är en försmak av det varenda människa är skapad för. Någonting som ropar på insidan, som jag inte kanske kan definiera och sätta Gud på. Men när jag tömmer det så kommer någonting att ske. Så det jag ber med dig ikväll är: kom helig ande. Kom helig ande. Herrens hand kom över mig. Och så står det att Herrens ande förde mig till en dal full av ben. Och jag tänker, detta är sund karismatik. Detta är liksom sund pentekostal teologi. När den heliga ande faller eller upptar, eller vilken terminologi vi än vill använda. När den heliga ande fyller en människa, när Herrens hand kommer över en församling, då blir hon inte introvert. Hon blir inte andligt liksom puffed up. Hon blir inte andligt liksom så här högmodig. Utan när anden fyller en människa så blir det ett fokus som är utåt. Det blir liksom att fönstren öppnas mot världen. Det är precis det som sker i den här texten. Och det är precis det som sker i apostlagärningarna. När anden faller får församlingen ett fokus utåt. Och folket där ute känner igen det som pågår i församlingen. Är inte det intressant? Vad är det de säger? Vad är det de gör? Det finns någonting där av harmoni. Herrens ande, Herrens hand kom över mitt liv och han tog mig och han satte mig i en dal full av döda ben. Pingsten skapar en rörelse utåt och anden pekar på Jesus och en andefylld kristen, en andefylld församling pekar på Jesus och ivrar för att tala om Jesus. Mycket Jesus. Jag vet att det jag säger nu. Men jag vill bara uppmuntra oss från nu och framåt som församlingar, som kyrka, som rörelse i Finland. Låt oss tala mycket Jesus. Låt oss vårt huvudfokus vara Jesus. Att människor ska komma till tro, att de ska bli döpta i vatten, fyllda med helig ande, komma in i lärjungaskap. Mycket Jesus. Vissa människor kommer ju till möten som det här med olika agendor. Och när jag var föreståndare så en av de här dynamitsystrarna, får man väl ändå säga i församlingen, kom efter min predikan med väldigt bestämda steg, väldigt fin dag. Jag hade passat in på Östermalm. Hela uppsynen var så här. Så hade hon ett anteckningsblock i handen och en penna. Så kom hon fram till mig och så sa hon, ja, sa hon, nu vill jag bara tala om att innan jag kom hit idag, då blir man ju nervös när de säger så här. Då upplevde jag att jag... Då upplevde jag att jag skulle räkna hur många gånger du sa Jesus i din predikan. Och det är då man börjar. Herre, nu kan uppryckandet ske. Det är precis här och nu. Ta hem mig. Och så sa Inga-Lill, som nu är hemma hos Herren, tittar hon på mig. Jag måste säga att jag är mycket nöjd. Du nämnde Jesus 27 gånger. Åh, tack Jesus, tänkte jag. Men jag har faktiskt burit med mig det där. Du vet att namnet Jesus, det fixar väldigt mycket. Att prata enkelt om Jesus, det kommer du långt på. När jag var ung predikant, då fick jag jobbigt när människor sa, åh, det var så enkelt idag. Nu bara jublar jag. Och framförallt när det kommer fram någon som förälder som säger, mitt barn var med idag, han eller hon, de är 9-10 år och de satt och lyssnade hela tiden. Då känner jag, yes, där vill jag vara. Detta är inte emot nu långa, fina, djupa grejer. Det är inte det jag säger. Men det som är, det är att Jesus, det är det som anden pekar på. Jesus säger det, han ska vittna om mig. Han ska påminna er om allt som jag har sagt er. Du kanske inte tycker, det var som Pelle Hörnmark sa en gång, du vet att, jag vet inte hur din om vi kallar det för frälsningsberättelse är, men min är inte så där jätte, liksom, kan jag tycka ibland. Jag är uppvuxen i ett kristet hem, blev frälst i 7 års ålder, typ. Och så kommer någon från LP-stiftelsen. Jag har suttit på varenda kåk i hela Sverige. Suttit inne för 3 mordförsök. Va? För totalt utslagen. Va? Det blir ljust i cellen. Jesus kom in. Resten är historia. Då känner jag liksom bara, ja, nej, men... Och så sa Pelle Hörnmark en gång, berättar han, att han har ungefär samma berättelse som jag. Inget så där extraordinärt. Och så sa han ut, ja, men jag har aldrig liksom suttit i finkan eller åkt in för något brott. Och då var det en i församlingen som sa, LP-broder, det är inte för sent än. Nej. Men det kommer, du vet, du kommer långt. Fienden vill ta din story, det är det jag försöker säga nu. Det finns en fiende som vill få dig att tänka att det du har upplevt, det är inte tillräckligt, det låter inte tillräckligt bra. Det är liksom inte tillräckligt dynamiskt. Dela din story. Dela ditt liv. Dela din resa med Herren. Använd Jesus mycket och du kommer att se att den helige ande använder det till att förvandla människors liv. Låt oss prata mycket Jesus i Finland. Till det finska folket. För det är där kraften finns, det är där livet finns, det är där friheten finns. Att lyfta upp namnet Jesus. Herrens ande förde mig till en dal och jag sattes ner där. Och jag vill bara uppmuntra dig den här kvällen att där du är, där är du placerad. Herren har placerat dig på den vårdcentralen du jobbar på. Eller på den bensinmacken där du är. Och vissa av oss här inne ikväll kanske tänker, varför i all världen är jag på just den här platsen? Och du känner kanske inte så mycket glädje utan snarare bara ack och ve. Vet du vad? Jag vill uppmuntra den här kvällen. Du är där för att Herren har placerat dig där. Och jag vill uppmuntra oss ikväll att be den helige ande om öppna dörrar in i människors hjärtan. Varför inte ta kanske ett nytt beslut den här kvällen att bestämma sig för att gå på äventyr med den helige ande? Börja be böner, kanske frimodiga böner som du kanske inte har bett, vad vet jag. Att den helige ande ska börja orkestrera på din arbetsplats. Därför att när du kliver in där, då tar du Guds rike med dig. Och det riket har en atmosfär som gör någonting med rummet. Du kanske inte alltid tänker på det, men Bibeln säger att du härbärgerar. Allting låter bättre på engelska. You host the presence. Du härbärgerar Guds rike. Och Hesekiel säger att Herrens hand kom över mitt liv och han satte mig ner i en dal fylld av ben, därför att det är där som en andefylld kristen, det är där som en andefylld församling behövs. Du är placerad för ett syfte. Sug på den karamellen den här helgen och be, fortsätt be, inte utifrån kramp och stress och press eller dåligt samvete, men be den helige ande. Sitt där och tala i tungor på insidan när du sitter på kontorslandskapet. Och så ber du för din kompis där och din kollega där. Be helig ande, öppna dörrar in till människors liv. För Herrens hand är över ditt liv. Han har smort dig med sin kraft. Och han har placerat dig där du är för just ett syfte att dra människor in i Guds rike. Och här kanske vissa av oss behöver lite mer andligt självförtroende. För att verkligen tro detta. För det handlar inte bara om ett prästerskap, präster och prelater som ska göra detta. Utan det var det vi läste i Joels bok. Jag utgjuter min ande över allt mitt folk. Allt mitt folk. Herrens hand kom över mig. Herrens hand förde mig till en dal full av döda ben. Och sen älskar jag den dialogen som Gud har med profeten. Gud säger, inte för att Gud inte vet något. Eller liksom är lite desillusionerad. Han säger till Hesekiel, kan de här benen få liv? Och jag kan tänka mig om man målar bilden att Hesekiel står i den här stora dalen. Och det är ben, döda ben så långt ögat når. Och så hör profeten Gud ställa frågan. Och så ser som att Hesekiel han tittar sig runt. Och det är inte liv när, det är stendött. Och så hör han Gud ställa frågan, kan de här benen få liv? Briljant svar. Herre, det vet du. Älskar det. Han bara skjuter tillbaka det till Gud. Men jag tänker att det ligger någonting i den hållningen. Herre, du vet. Jag vill göra ett påstående. Gud vet. Och det räcker. Men det behöver landa i min själ. Hur ska det gå för barnen? Hur ska det gå med företaget? Hur ska det gå med släktingarna? Hur ska det gå med framtiden? Hur ska det gå? Och så är vi där, givetvis därför att på denna sidan evigheten så är vi människor som är stoft, säger Bibeln. Och vi har de där frågorna, vi har de där tankarna och vi när dem många gånger. Och så är det som att himlen bara sticker in. Gud vet. Gud vet. Och i det Gud vet så upplever jag som att det finns ett tillit. Jag behöver inte se varje kanske sväng på vägen. Jag behöver inte veta exakt hur allting ska gå till. Utan landa i detta en tillit. Gud vet. Gud har allt i sin hand. Ingenting händer som överraskar Gud. Gud sitter inte på sin tron och tänker, whoops, jag såg inte det där komma. Intressant. Bibeln säger att han är alltings början, han är alltings slut. Frestelsen att fastna i för mycket frågor riskerar vi alla att hamna i. Lärjungarna var där också. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket Israel? Och Jesus bara lugnt och stilla vänder deras fokus om. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Och så svänger han det. Och så får han dem, han tar dem billigt talat som man får göra med barn ibland. Han vänder ansiktet på dem och riktar blicken åt rätt håll. Och så säger han, men när anden kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Frågorna, liksom ältandet, varför? Varför se? Varför blev det så? Varför hände det? Varför sa jag så? Hur kunde det hända? Varför? 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 Och så är anden där och så säger han, nu vill jag hjälpa dig att fokusera åt ett annat håll. Allt det där som du frågar, allt det där som du ältar, allt det där som du ligger vaken och när, en rubrik över allt det, Gud vet. Och han är rättfärdig. Han är god. Men ni ska få kraft, säger Jesus. Ordspråksboken 3:5-6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Kan de här benen få liv, Hesekiel? Herre, du vet. Hur ska det gå för Finland? Herre, du vet. Den frågan kommer inte att göra att vi får apati, utan vi gör det vi ska göra. Vi kommer att arbeta för evangelium. Vi kommer att bygga församling så gott det går. Dela vår tro så gott det går. Men Herre, du vet hur det kommer att gå med allting. Men det är din business. Vår business är att be, kom helig ande. Vår business är att be, kom med din eld. Vår business är att dela något enkelt om Jesus. Det är vårt ansvar. Till sist. Nu är det som om att Gud säger, Hesekiel, det jag ska göra nu klarar inte jag själv. Det är rätt intressant att himlens Gud som har gjort allting har den hållningen. Han säger till Hesekiel mellan raderna, det står inte så. Men då säger han, det jag ska göra nu behöver jag din hjälp. Nu vill jag att du öppnar din mun och profetera. Gud behöver munnar, händer, fötter. Därför att hela Bibeln är en berättelse om hur himlen och jorden samarbetar. Det är inte bara Gud som kör solo race genom den mänskliga historien. Gud gör sin del, men vi ser också hur människan behöver göra sin. Återigen, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Hesekiel, jag har ställt dig i den här dalen full av döda ben. Det finns inget liv, jag vet. Men jag har bestämt mig för att göra någonting. Och nu behöver jag att du öppnar din mun. Och så säger Gud vid några tillfällen, profetera. Och jag tror att Herren säger till oss ikväll, profetera. Jag kallar er att profetera. Och då kan vi mens kanske tänka den här bilden att man liksom så säger Herren. Det finns fler sätt att göra det på. Profetera med ditt liv. Profetera på ditt sätt. Men det handlar om det att vara Guds mun. Att proklamera vad som ska hända. Det är vad profetera betyder. Och så säger Gud, säg till benen. Tala direkt till problemet. Det är det Gud säger. Tala till problemet. Tala till utmaningen. Profetera sanning in i det fakta som råder. Gud talar om ting som inte finns till, som om att de redan fanns. Gud behöver ett folk som drar ifrån den osynliga världen och profeterar in i den synliga världen. Gud ser och agerar. Och han behöver en kropp som är i linje med honom. Jag slutar med det här. Just på detta att Gud är en Gud som talar om ting som inte finns till, som om de redan fanns. Du kanske har hört det här någon gång, men du får ta den en gång till. Låtsas som att du har glömt. Men en händelse som har betytt mycket för mitt kristna liv, just med det här att liksom Gud är utanför boxen och Gud kallar oss att liksom gå trons väg. Va? Det är inte alltid logiskt, det är inte från ett mänskligt perspektiv. Men det var när jag var 21 år ungefär så bestämde jag mig för att jag var redo för att bli gift. Jag ska ta två stories snabbt så avslutar vi med det på topp. Jag bestämde mig för när jag var 21 år. Nu ska jag bli gift. Baby, where are you? Och jag tillhörde den kategori av unga män som inte hade en köbildning av aspiranter. Det fanns inte en enda tjej som gav tillstymmelse till någon känsloyttring åt mig. Ja, exakt. De andra, vet du, grabbarna i kyrkan, så de hade hur många tjejer som helst som sprang efter dem. Och där gick jag själv. Men när jag var 21 år så bara kände jag, nu är det dags. Men var är hon? För att göra en lång historia kort, jag läste en bok av Yonggi Cho, den koreanske pastorn. Den fjärde dimensionen, har du inte läst den, läs den. Den boostar din tro, kan jag säga. Och i den så beskriver han hur Gud talar om ting som inte är till, som om de redan fanns. Och hur Gud hade lett honom att bygga världens största församling. Det börjar i ett militärtält i en slumområde i Seoul. 2, 3, 4 människor. Till att bli en församling på 800 000 minst. Jag läser den boken och får tro. För att jag ska tala om ting som inte är till, som om de redan fanns. Och så läser jag Filipperbrevet, gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Och då tänkte jag, när jag ännu har chansen så ska jag designa min egen fru. Så jag tog ett vitt papper och så blundade jag, för det hade Yonggi Cho sagt att man skulle göra. Så jag blundade och så såg jag den här fantastiska kvinnan framför mig. Och så skrev jag ner färg på håret, lockigt, hur lång hon skulle vara. Hon hade jeans, hon hade vita Wimbledon Nike-skor, du vet, den här vita varianten med blå. Alltså hon var så vacker så det var inte klokt. Och så skrev jag ner allt det. Och så gjorde, återigen, det här har hänt, jag hittar inte på nu för det ska låta bättre. Så tog jag det pappret. Och så lyfte jag upp det inför Gud och så sa jag, i enlighet med vad du har sagt till din tjänare Yonggi Cho. Och kan han få vara med om det han har varit med om, då kan du minsann. Ja. Och i enlighet med ditt ord. Ditt ord säger att jag ska göra alla mina önskningar kunniga. Och så ska vi tacka Gud att vi har fått det vi redan har bett om. Så Herre, nu tackar jag dig för min fru. Jag tackar dig att jag har henne. Det är så underbart att ha henne. Hon är fantastisk. Så här började jag. Och du vet, tron är praktisk, va? Jag måste få ett utlopp någonstans. Så jag bestämde mig för att i tro ta långa promenader med min fru. Och när man gör det, va, och är nykär, då lägger man handen om henne och så går man så här, oh, I love you och allt det här, va. Det är klart jag tittar ju mig omkring så jag var själv, för annars hade ju vissa ringt ett nummer, va. Kommer tvångströjan, det är något som inte stämmer här, va. Och så här höll jag på, och jag ska väl erkänna att den ena hjärnhalvan sa ungefär nu, precis nu har det slått över. Nu har du blivit en sån här fanatisk, osund kristen. Loco loco, va? Den andra hjärnhalvan sa ungefär, nu är du på god väg att upptäcka vem Gud är. Gud talar om ting som inte finns till, som om att de redan fanns. Hade jag visat ett foto på när Helen och jag träffades första gången, så skulle du se ett långt blont lockigt hår och resten därtill. Och vi har varit gifta. Jag säger så här, det här var min upplevelse, men jag har burit med mig den hela livet. Därför att jag tog Gud på orden. Jag profeterade. Jag talade ut någonting. Och jag tror att du förstår att det jag nu inte är ute efter, det är något name it and claim it, liksom kristendom. Men det finns en kraft i detta när vi upplever som att den helige ande, därför att hans hand är över våra liv, hans hand är över församlingen, så finns det ett kraftfullt i detta att proklamera, att tala ut det vi upplever att den helige ande säger. Det händer någonting i ett rum, det händer någonting i ett sammanhang när någon vågar tala ut Guds ord. Det andra till sist. Jag blev faktiskt fri. Jag hade under flera år lagt märke till att mellan november månad och april månad så gick jag in i ett låsningsmode. Där jag levde i fruktan. Och det är okej att skratta nu om du tycker det är helt fine. Men det finns någonting som heter vinterkräksjuka. Maginfluensa. Du är med på den? Ja. Och varje år i november så gjorde ju Aftonbladet alltid som så att man skrev extra. Eller Expressen extra. Och sen understod det, vinterkräksjukan är här. Då hände någonting med mig. Då började jag tvätta händerna frenetiskt. Jag snackar inte 2 gånger per dag eller 5 gånger per dag. Utan maniskt. Det här sa jag inte till någon. Men från november till april, hela tiden tvätta händer. Bufféer, aldrig i livet. Du ser ju liksom magsjukebacillerna som hoppar runt där på thai-buffén. Alla står där liksom. Kyrkfika, aldrig. Och nu ska jag erkänna någonting. Ibland sa jag att jag fastade. Men det var lögn. För jag levde i fruktan. Jag var bunden. Du vet den tanken när du tar i en hamburgare och inte kommer ihåg om du tvättade händerna först. Och så äter du den. Och så börjar du räkna timmarna, för det är ju 48 timmar i inkubationstid. Nu är det någon som skrattar. Det är bra. Du anar inte hur många 48 timmars perioder jag har räknat i mina dagar. Och du vet att när du är fången i någonting, det kan vara spelmissbruk, det kan vara något annat. Det präglar inte bara dig, utan det präglar dina nära och kära också. När barnen kom, pappa kan vi åka och bada? Aldrig i livet, det är december månad, det är magsjuka i hela swimmingpoolen. Jag bara låste hela familjen. Slaveri! Och så stod jag på söndagen och prisade Gud och tackade Gud för frihet. Så innan gudstjänsten, hej hej, frid frid, in och tvätta handen, predika. Tack för predikan, in och tvätta handen, liksom du vet så här. En dag så bara kände jag, det här är inte min identitet. Förlåt, jag drar ut på tiden nu, men jag är strax klar. Jag bara kände så här, det här är inte min identitet. Jag är ett Guds barn. Och jag vet, återigen, på den här sidan evigheten så får vi kämpa med vissa saker. Men för mig blev det bara, nej, nu räcker det. Det här slaveriet måste få ett slut. Och då är jag sån att jag måste ha ett bibelord att stå på, annars går det inte för mig. Så jag sa, Gud, någonstans i den här bibeln så måste det finnas något ord som handlar om vinterkräksjuka. Och jag ska leta efter det bibelordet tills jag hittar det. Och sen ska jag börja be i enlighet med det ordet. Jag ska börja profetera över mitt eget liv utifrån det bibelordet, billigt talat liksom. Och du anar inte när jag en dag där hemma på Hörbyvägen hittar det bibelordet. Och jag har läst det så många gånger. Men jag har aldrig sett att det stod vinterkräksjuka. Psalm 91. I Psalm 91 så skrivs det om pesten som härjar om dagen. Och pesten som härjar om natten. Och när jag hittar det bibelordet, jag lovar dig, jag for upp där hemma. Och dansade runt där hemma i huset av glädje över att ordet hade träffat mitt hjärta. Och jag fick hopp för frihet. Jag fick hopp om förändring. Och jag tog det bibelordet. Jag ska läsa det med dig. Vinterkräksjukesalmen. Och det är nästan som man skulle ha lite piano i bakgrunden för att alla bara ska känna liksom. Nej, men lovsångarna kan göra sig redo. Vilket härligt sätt att avsluta en predikan på första kvällen på konferensen och läsa vinterkräksjukesalmen. Helt underbart. Så här står det. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara, och så kommer det, och den härjande pesten. Den härjande vinterkräksjukan, skrev jag då in. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du din tillflykt. Hans trofasthet är sköld och stjärn. Du ska inte frukta nattens faser. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger runt i mörkret på dagis, på arbete, i församlingen, i landet. Eller sjukdomen som, eller vinterkräksjukan som härjar mitt på dagen. Och nu blir det riktigt starkt. Tusen kan spy vid din sida. 10 000 kan spy på din andra sida. Men dig drabbar det inte. I Jesu namn. Jag gick fram och tillbaka där hemma och läste min vinterkräksjukesalm och märkte hur det här slaveriet börjar släppa sitt grepp. Jag väljer att bli lite transparent ikväll, men jag bara för att tala om, jag vet att det fungerar precis som du gör det, att profetera, att tala ut Guds ord över sitt eget liv, över sin familj, över en nation. Det händer någonting. Herrens hand kom över mitt liv. Han satte mig i en dal fylld av behov. Och så sa han, öppna din mun och profetera. Tala till situationen. Och jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och resten är historia. För att landa in det i en praktisk handling. Den här kvällen tror jag Herren kallar oss att vara hans mun, att frimodigt tala ut hans ord. När vi tittar på omständigheterna så ser vi döda ben i det fysiska. Men Herrens ande är över oss. Han har öppnat våra ögon. Vi har sett något annat. Och vi väljer att ta det och ställa oss i linje med det. Och så talar vi ut det över landet.